låg Lindholmarnas riksparti högkvarter under större delen av 30-talet. Stora lokalavdelningar med flera underavdelningar kallades för ortgrupper, och det här är ortgrupp 1:s lokaler i Göteborg. Ortgrupp 1 hade en ledande ställning och till och med en egen kampsång.
På marsch vår ortgrupp är, kamrater. På marsch igenom Götastad. Jag håll ut, SS-soldater. Kampen går till hävdens blad. Sverige vaknar, kring
värjans land. Ibland utvecklades sammankomsterna till stora massmöten, inte bara i storstäderna. Till exempel samlade de nära 3000 åhörare år 1937 vid ett så kallat partiting i Uddevalla. Då gick regementets musikkår i spetsen och talarna avbröts gång på gång av stormande applåder. Ofta urartade mötena till välja bataljer med kommunister, socialdemokrater och syndikalister. Den här bilden visar naziaktivisten Carl-Göran Edqvist sedan han ihop med några meningsfränder trängt in på kommunistiska Nydags tidningsredaktion den 7 februari 1931. När Edqvist drog revolver blev han övermannad av tidningens rätt stabila personal. Skottet missade och gärningsmannen fick föras till sjukhus med betydande skador. Inbrott, vapensmuggling, attentat och spioneri var andra brott som en del nazister gjorde sig skyldiga till. Vad var det som hände här i samband med nationalsocialisternas årsting 1934 här i Masthugget?
De hade beslutat sig, lindholmarna, för att de skulle marschera genom Masthugget. Och då hade kommunisterna beslutat sig för att de skulle försöka stoppa detta. Så att de hade barrikaderat sig här. Och de här stod i fönstren och kastade rödfärg och vatten på dem. Och slagsmål utbröt. Och de hade också utlyst illegala möten som polisen upplöste. Och,
hur lång tid pågick det här?
Ja, det pågick fram och tillbaka faktiskt på olika håll i stan i 3 dygn.
Hur vanligt var det sådana här bataljer mellan kommunister och nationalsocialister?
Det var fruktansvärt vanligt. Det, nästan alla möten stördes på något sätt. Eller det blev kravaller och bråk. Och det var inte bara kommunisterna som slogs, utan det var ju även syndikalister, socialdemokrater, till och med bondeförbundet var lösa med hötjudrorna då och då.
Även om den blågula nazismen ibland försökte markera en nordisk linje, hämtade den allt väsentligt från broderrörelsen i Tyskland. Det gällde kravet på individens offervilja gentemot staten. Det gällde raskampens centrala betydelse i ideologin. Det gällde principen om total lydnad gentemot en ledare, Führer, istället för demokrati och folkvilja.
All beslutsrätt skulle samlas i en persons hand. Det är alltså, Hitler utlägger detta väldigt klart och entydigt i Mein Kampf redan. Det är alltså, ledaren han dikterar egentligen allting. Han måste finnas där, han samlar all makt i sin hand. Och sen så är alltså samhället uppbyggt efter en ledarprincip. Överhuvudtaget så finns det så här underledare som är diktatorer inom sina sektorer.
Det är ett elitparti, man ord.
Det är ett elitparti, ja. Men Hitler talar väldigt klart om att ledaren också ska vara en som kan lura folk, helt enkelt. Den här fantastiska nazistiska teorin att det är en konspiration av judar, marxister och kapitalister som håller på att förgöra Tyskland och världen. Det säger han alltså egentligen i Mein Kampf, att det är ju inte någon riktigt hållbar teori detta, men en ledare ska kunna övertyga folk att det hänger ihop på det här sättet.
Själva idén att den enskilda människan skulle utöva makt via valsedeln var totalt främmande för nationalsocialisterna. Sven-Olof Lindholm skrev till exempel 1937.
Demokratin lever på dumheten, på folkets materiella njutningsbegär, välfunna slagord, cirkuskonster och politiska kuplettsånger. Hela dess existens hänger på att folket inte tänker, bara vräker sig i armarna på den trevligaste löftesfabrikanten med den bästa valmusiken.
Han var ju en sån här typ som fyllde alla anspråk från Hitler på den reslige blonde kämpen som stod mitt i stridslinjen och försökte påverka folk. Så det var ju hela tiden någonting storvulet och väldigt nästan lite egendomligt romantiskt i deras sätt att framtona. Alltså, de var då ljusgestalterna. Till skillnad från då till exempel de judiska svarta avskum. Det var svartskallarna, alltså det var samma sorts argumentation som vi har upplevt nu i våra dagar. Att alla som inte är blonda och resliga och blåögda, de skulle då liksom stämplas som en annan kategori, en B-kategori som de skulle liksom inte hade någonting här att göra.
För att segra måste vi oavbrutet anfalla. Så löd ofta kampparollen i tidningen Stormfacklan, som var Nordisk Ungdoms egen tidning. Nationalsocialistiska arbetarpartiet SSS höll sig med ett helt nätverk av olika under- och biorganisationer som alla stod under ledaren Lindholms befäl. Den kanske viktigaste var partiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom. Den hade till syfte att skapa en hård ungdom som imorgon är ännu hårdare. Segra eller dö var valspråket som 12-åriga rekryter fick lära sig. Kan du berätta vad den där bilden föreställer och vad du känner inför den?
Jag tycker det är liksom en typisk klädsel, typisk miljö. Jag var ju med i Nordisk Ungdom.
Det är dig i bilden, Lisa.
Och det är jag själv, ja. Och det hände väldigt mycket ute i naturen.
Men det politiska innehållet då i Nordisk Ungdom, du gick ju med mitt under krigsåren.
Ja, jag gick med 1943 på våren. Och det var naturligtvis ett politiskt innehåll, för det var ungdomsförbund till Lindholmsrörelsen som då hette Svensk Socialistisk Samling. Och det måste jag tillägga att just sjungandet, det var ett viktigt element.
Vad sjöng ni för sånger?
Ja, inga med mig, men det var en blandning, en vikingabalk till exempel, det var ju toppnummer alltså. Och sen var det en hel del kampsånger med politiskt innehåll.
Friheten leve.
Ja, den var väl, den är lite tung, men jag tycker själv det är en av de vackraste och bästa.
Där har Lindholm själv skrivit texten.
Ja, det stämmer, ja. Hade kommit ihåg texten hade jag gärna sjungit nu.
Jag tänkte just be dig göra det. Ja. Kan du melodin då?
Jag kan vara första raden, tror jag.
Ja, ta den då.
Nordmännens gryende framtidsland stiger gyllene skyar. Här står vi fasta, nej, mot judars band. Det är en annan sång.
Men de allra flesta människorna förknippade inte nazismen med sång och oförärliga skogspromenader. I slutet av 30-talet hade Hitlers lära för länge sedan visat sitt rätta ansikte och orsakat lidande för miljoner europeer. Trots detta var det åtskilliga stater som ställde sig välvilliga till Berlin inför det tilltagande krigshotet. För de svenska nazisterna var en självklarhet att drömma om ett nazistiskt Stor-Europa.
Vi, jag kan säga även svenskan i allmänhet, skulle ha velat se ett rent fascistiskt eller nazistiskt Europa från nord till syd och från väst till öst, med spetsen riktade mot Ryssland som då var huvudfienden.
Europas judar däremot flydde undan nazismen och en del bultade desperat på Sveriges dörr. De svenska nazisterna bedrev en intensiv propaganda mot den så kallade främlingsinvasionen. Kampanjen kallades Mota Moses i grind. Och den var riktad mot flyende judar och krävde att svenska arbetstillfällen skulle förbehållas svenska medborgare. Med slagord som stoppa all invandring vann de betydande stöd bland studenter, läkarföreningar och en del politiker. Den 22 december 1938 beslöt Socialstyrelsen att judisk härkomst inte var tillräcklig grund för att betraktas som politisk flykting. Detta trots de hårda förföljelserna i Tyskland. En av dem som lyckades fly till Sverige då var Margot Nykopp. Hon hade växt upp i Berlin med en svensk far av judisk börd och en tysk kristen mor. Tack vare sitt svenska påbrå fick hon komma in i Sverige sedan hon upplevt kristallnatten i Berlin den 8 november 1938.
Vi skulle ha en liten avskedsfest och när vi satt där och drack kaffe så hörde vi ett stort oväsen. Och vi tittade ut genom ett fönster. Vi befann oss på Fasanenstrasse i Berlin vid sidan om synagogan. Den brann och utsläpade man människor, skrikande, gråtande, blodiga. De kastades som paket, som sandsäckar på en lastbil och kördes därifrån. Det var en fruktansvärd upplevelse.
Du lyckades ju ta dig ur Tyskland. Det gick inte lika bra för alla.
Nej. Jag hade bland annat en faster som också var svensk född från början. Men som med hela familjen utvandrade till Tyskland, gifte sig med en tysk man. Och därigenom blev hon tysk medborgare. Min far försökte att få hennes svenska medborgarskap på nytt för att hon skulle kunna komma till Sverige. Och det nekades. Det gjorde man inte. Och 1940 hämtades hon till Theresienstadt. Och vi har aldrig mer hört ett ljud ifrån henne. Så jag fruktar att hon har slutat i Auschwitz.
Ser du några likheter med det du upplevde i Tyskland före kriget och det som händer idag?
Ja.
På vilket sätt?
Skändningen av kyrkogården. Det rör mig fruktansvärt illa. Det är en traumaupplevelse.
Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm i november månad 1992. 92 gravar skändade med systematiskt uppbrutna minnesplattor och kullvräkta gravstenar. Några gärningsmän är ännu inte gripna. Färgbilderna togs i Sverige sommaren 1939. Det återstod bara några veckor till andra världskrigets utbrott. Bilderna från badresan till Styrsö i Göteborgs skärgård är kanske tidstypiska. De berättar om idyllen Sverige. Men tidigare samma år hade kung Gustav den V varit i Berlin och dekorerat den nazistiske generalfältmarskalken Hermann Göring med storkorset av svärdsorden. Ungefär samtidigt skärpte Tyskland sin judepolitik. Bland annat fråntogs judarna rätten till medicinsk vård. De fick bara behandlas på särskilda kuranstalter där de skulle hållas åtskilda från så kallat ariska patienter. Idyllen i Sverige var alltså bara skenbar och det märktes bland annat vid landets gränser.
Ja, det är bland det mest obehagliga som har skett, att svenska regeringen via ambassaden i Berlin bad Auswärtiges Amt att de skulle sätta in ett J i de pass som tyska judar hade när de skulle resa ut och försökte komma till Sverige. Och det var liksom ändå en överenskommen signal att om det kom folk med tyska pass i vilka det fanns ett J intryckt, så visste den svenska passpolisen att de skulle inte släppas in. Så man spelade helt enkelt samma spel som nazisterna när det gällde flyktingpolitiken.
Handelstidningens fönster i Göteborg den 1 september 1939. Den övervägande delen av det svenska folket kände avsky över Nazitysklands anfall på Polen. Men det fanns en kategori som avvek, de svenska nazisterna och fascisterna. De solidariserade sig med Tyskland och Hitler under hela det andra världskriget. Och den blågula naziflaggan, den smattrade i vinden för Tysklands seger. När Adolf Hitlers krigsmaskin bröt in i Polen visade dock ledaren för det största svenska nazistpartiet, Sven-Olof Lindahl, en viss taktisk försiktighet i sitt stöd för Tyskland. Den 2 september skrev han i ett internt brev till medlemmarna:
vi bör iaktta hovsamhet och ansvarskänsla i utrikespolitiska uttalanden. Även om vi sympatiserar med tyskarna bör detta icke framhållas på ett sådant sätt att vår rörelses handlingsfrihet skadas.
Hur kunde ni, för det gjorde ju Nysvenska rörelsen, ändå önska att axelmakterna och Hitler alltså skulle vinna andra världskriget?
Av den enkla orsaken att vi brukar säga då att om tyskarna förlorar så kommer Europa delas mellan Sovjetunionen och Förenta staterna.
Vore det bättre att Hitler vann kriget?
Ja, det vore det, för det var Europa. Och Hitler kunde man balansera.
Per Engdahl har varit politiskt aktiv i över 60 år och är en av de få av Hitlers svenska bundsförvanter som lever idag. Engdahl och hans meningsfränder ansåg tidigt att huvudkonflikten den stod mellan Stalins Sovjetunionen och Hitlers tredje riket. Detta trots att Hitlers krig i inledningsskedet främst riktade sig mot Polen, Frankrike och Storbritannien.
Hur påverkade krigsutbrottet den svenska nationalsocialismen?
Ja, dels så innebär den ju en naturlig nedgång i partiaktiviteterna. Dels på grund av inkallelse, men samtidigt också myndigheternas tryck ökar markant på mot de här grupperna tillsammans med mot kommunisterna. Dessutom så får man svårare att hålla ihop partiet. Partiet Lindholmarna till exempel, de sköttes i stort sett av pensionärer och kvinnor. Och sedan så är kommunikationerna mycket tydligt besvärliga. Och sedan den allmänna opinionen vänds ju mot dem.
Den svenska regeringens politik gick ut på att försöka hålla landet utanför kriget. Folket fick ändå känna av allvarstiden genom det försämrade försörjningsläget. Det var ransonering, beredskap och hårda vintrar som pressade svenskarna. I dessa kristider behövde man inte vara uttalad nazist för att hoppas på Hitlers seger.
Jag tror att det fanns alltså människor som trodde att om vi håller med Hitler så kan vi inkassera fördelar av detta när Hitlers världsherravälde är etablerat. Det tror jag, men det var nog taktiska. Men sen fanns det ju, majoriteten av svenska folket var ju oerhört starkt emot hela Hitler och nazismen och allt samma. Därför att det var någonting främmande och de uppfattade det som väldigt ruskigt.
Norra kyrkogården i Stockholm den 14 april förra året. På en gravsten finns en soldathjälm och på stenen står inhugget att han var den främste av dem alla. Under stenen vilar Gösta Hallberg Kula, av svenska nazister betraktad som stor martyr. Han var den första svensk som anmälde sig som frivillig till kriget i Finland och han blev den högst dekorerade svenska soldaten där.
Han symboliserar de utav de gamla så att säga som gick ut i kriget och gick ut i kriget mot Sovjet, kommunismen, det heliga kriget. Och han stupade och hans karriär, så partikarriär var ju också ganska spektakulär. Sedan så var han en av förgrundsfigurerna för Sveaborgs-organisationen. Och han har en egen kamp, fick en egen kampavdelning uppkallad efter sig där. Och han har blivit en figur även för de unga att fira på ett rituellt sätt. Och att se upp det därför att han på något sätt symboliserar de ideal som de ser tillbaka på de gamla rörelserna som väsentliga.
Hallberg Kula var inte bara soldat, han var också övertygad nazist och tillhörde den högsta partiledningen i Lindholms nazistparti. Bland annat var han propagandachef i Stockholm. När vi filmar detta är det på dagen 50 år sedan Hallberg Kula stupade i Finland. Varje år på hans dödsdag kommer en liten skara äldre herrar, också de finlandsfrivilliga, för att lägga en krans på graven.
Ja, kära gäster. Idag är det 50 år sedan du gav ditt unga liv för Finland. Vi minns dig som en god kamrat och soldat, och vi kommer att hylla ditt minne så länge vi kan och så länge vi orkar. Och med vördnad och känsla lägger vi ner vår krans och tackar dig för vad du har gjort för Finland och Sverige. Tack Gösta. Vi kommer aldrig att glömma dig.
Hur kände du honom?
Sen ungdomsåren.
Hur var Gösta Hallberg Kula?
Han var en mycket fin person. Alltså. Han var, man får säga, sån att han var nästan så han bad om ursäkt att han existerade. Försynt och fin och mycket trevlig.
Hur kommer det sig att det är just honom som ni hyllar som eran, som symbol för de som stupade?
Ja, alltså det vi förundrar oss över honom, att han verkligen kunde vara en sån fantastisk människa. Och så orädd och säker även under svåra förhållanden.
Men det finns också en helt annan bild av Hallberg Kula, och det är inte bilden av en tystlåten hjältesoldat. Han var under hela 30-talet en av de mest offensiva nazisterna i Sverige. Han var till exempel med redan den 15 oktober 1932 och överföll Dramatens skådespelare när de uppförde pjäsen Guds gröna ängar. På grund av missnöje med pjäsen kastade nazisterna stenar, stinkbomber och ruttna tomater under pågående föreställning.
Gösta Hallberg Kula, han började sin karriär som 16-åring, då gick han med i Sveriges fascistiska kamporganisation. Sedan så följde han Lindholmarna, han var partipropagandachef i Stockholm. Han var mycket en innovativ sådan, och han var amanuens till yrket. Och, men han var en så kallad aktivist, och han hittade på massor av nya saker just inom propagandan.
Men Hallberg Kula dog alltså i en bombkrater i Finland. Och kriget, det innebar att den svenska nazismen gick in i ett nytt utvecklingsskede. Det hade plötsligt blivit allvar. Det handlade om liv och död. Och den hurtiga kampglädjen började framstå som allt mer makaber. Den relativa framgångens tid var också över. Redan i valet 1938 hade NSAP-SSS, det vill säga Lindholmspartiet, gått tillbaka trots ivriga försök att ta röster från högern. Alla nazistpartierna tappade snabbt sympatisörer och speciellt besvärligt blev det för NSAP-SSS när broderpartiet, National Samling under Quislings ledning i Norge, visade sig direkt landsförrädiskt i samband med ockupationen den 9 april 1940. Lindholm såg sig till och med tvungen att kritisera Quisling, om än i vaga ordalag och bara under en kort period. Det fanns till och med svenska nationalsocialister som påstår att de innerst inne tvivlade på Tysklands seger.
Vi ville en seger för nazismen och dess förbundna Mussolini och Franco i Spanien. Men vi tvivlade redan från början då, 1939, på någon seger, att någon seger skulle komma under vår livstid.
Ändå var du beredd att själv ge dig ut i kampen med vapen i hand?
Ja, alltså förhållanden för anhängarna till nazisterna i Europa blev allt mer hårt trängda på alla hemfrontens sidor. Och även jag blev trängd på mitt håll vid det truppförband som jag tillhörde, där många soldater och rekryter fick reda på min politiska övertygelse. Så att jag beslöt därför att lämna Sverige på några år och söka frivillig tjänstgöring i Tyskland inom Waffen-SS.
Den svenska nationalsocialismens idé och kultursyn gick bland annat ut på att skapa offervilliga medlemmar, beredda även på krigets fasor. Med hjälp av nordisk landsbygdsromantik och sundhetsideal skapade nazistiska konstnärer och författare under 30-talet många storvulna hjältepekoral. Det var ständiga hyllningar till de blånande bergen, de stora skogarna och de vajande åkerfältens kärva folk. Den svenske bonden förhärligades ständigt av nazisterna. Så hade de också starka fästen i många jordbruksbygder. Sjöbo i Skåne till exempel blev en riktig tummelplats för de svenska nazistledarna.
När Furugårdspartiet lade ner sin verksamhet 1936, så om man ser på de bevarade medlemsmatriklarna, så kom en tiondel av södra distriktets medlemmar från Sjöbo ensamt.
Var det så att de stora partiledarna på nationalsocialistsidan kom inte ner?
Oh ja, här fanns ju både Furugårdsavdelningar, Lindomsavdelningar och även SNF-avdelning, så att det var en av de ställena man talade på, en av de ställena man drev ganska mycket agitation.
Hade du bondeförbundet så starkt här också?
Ja, bondeförbundet var mycket starka här.
Och vad stod de för i de här frågorna?
De hade ju också delar av rasideologin på sitt partiprogram. De är de enda förutom nationalsocialisterna som hade det.
Så det här med rasfrågorna, det har ständigt varit aktuellt i Sjöbo, åtminstone sedan 30-talet?
Ja, det kan man väl säga att det har varit. Men om man ser då på den här frågan med rasideologi, rasigen, så fanns den ju även inom andra politiska partier vid den här tiden. Inom socialdemokratin, inom vänstern, inom högergrupper, alla hade det här. Men det är så att säga bondeförbundet och då nationalsocialismen som drev det här i form av punkter på partiprogrammen.
Allmogekulturen ville de svenska nazisterna gärna förknippas med, och högstämda dikter, det älskar de. Sven Lundehäll, nationalsocialist som lever på Ellös på Orust, deklamerar gärna ett exempel.
Jag tror på landet, det forntids gamla, där runor ristades på hällar grå, att än en gång kunna samlas när livets stormar slå. Jag tror på dem som ledde Sveriges öden med hårda viljor och mannamod, och gick segrande i döden och göt för Sverige sitt blod.
Det fanns en hård kärna svenska nazister som under kriget var beredda att offra allt, till och med livet, i kampen för sina idéer. De argumenterade häftigast av alla för att Sverige skulle delta i kriget på Finlands sida mot Sovjetunionen. 150 medlemmar i NSAP-SSS följde Hallberg Kulas exempel och anmälde sig omedelbart till den svenska frivilligbataljonen. Antalet steg under krigets gång till cirka 500. Även Lindholm själv anmälde sig, men ratades till sin stora förtrytelse. Överste Martin Ekström däremot, som varit ledare för nationalsocialistiska blocket, han fick en hög post inom frivilligbataljonen och hyllades som en hjälte långt utanför nazisternas egna led.
Vårt artilleri avmarscherar, paraderar förbi överste Ekström, tredje gruppens chef, vår chef. Det är en chef det. Vi gillar honom högt och rent. När han är i Sverige säljer han bensin, sägs det. Ett är då säkert, eldfarlig har han alltid varit. Han har slagits i Persien. Han var med i finska frihetskriget och när han där hade gjort sitt med den äran drog han över till Estland och befriade Narva. Inte ensam förstås, fast vi gott skulle kunna tro det.
Som ledare för nationalsocialistiska blocket hade överste Ekström många gånger uttalat sig för nazismens så kallade ledarskapsprincip. Vid ett möte i auditorium i Stockholm i januari 1934 hade han till exempel yttrat sig så här.
Jag kommer att kräva obrottslig ordning och disciplin inom nationalsocialistiska blocket. Och kunde jag så skulle jag vilja stryka orden reträtt och defensiv ur blockets ordbok. Vi vill ju skapa en statsmakt mäktig att befria landet från de upplösningsfrön av vilka vi har sett den ena skörden mogna efter den andra utan att någon med kraft har stigit fram för att rycka bort ogräset.
Det var i Finland många nationalsocialister såg chansen att bekämpa ogräset, det vill säga kommunismen. Lindholm, han talade ofta om det heliga kriget mot bolsjevismen. Och det var inte bara i frivilligkåren det fanns nazister på ledande militära befattningar. Det fanns det faktiskt på många ställen inom krigsmakten.
Jag var inkallad 1941 bland annat och då hamnade jag i Umeå där I20 och det var ett regemente som hade en regimentschef som var nazist helt enkelt. Han hette Rosenblad och han var aktieägare i den nazistiska tidningen Dagsposten. Och detta var alldeles offentligt bekräftat. Och det där, hans attityd var ju då väldigt pro-nazistisk och han höll tal framför truppen sittande på sin häst och sådär. Och det hela var lite showartat och det påverkade hans officerare i de lägre graderna då, alltså översta majorer och löjtnanter och fänrikar, till och med furirer och sånt här blev då starkt påverkade av det här. Så att där fanns alltså en ganska kompakt sån här atmosfär som från befälets sida var pronazistisk. Från soldaternas sida var det motsatta eftersom de i stor utsträckning kom från Norrbotten och var ofta kommunistiska skogsarbetare så att det blev liksom en ideologisk clash.
Den 3 augusti 1941 bildades organisationen Sveaborg på Hangöfronten i Finland. Det var 400 frivilliga inom NSAP-SSS som slöt sig samman. Och än idag samlas faktiskt de ännu levande Sveaborgsmännen två gånger om året. Organisationen försökte efterlikna den tyska elitarmén Waffen-SS. Och det odlades en krigsromantik och blodsmystik, precis som hos förebilden.
För oss frontmän är det likgiltigt om kosten är riklig eller knapp. Om vi lever i värme eller köld. Om vi sover på hårda nattläger eller mjuka. Om vi färdas på gummihjul eller på stövelsulorna. Blott vi tjänar vår ledare och idé som vi skall.
Hetsen mot judar och deras bundsförvanter avtog inte trots krigsutvecklingen. Karl Adam Nykopp, chef för bildtidningen C, tilldelades titeln Månadens judelakej i tidningen Hammaren. Och priset, det var en judestjärna.
Ja, jag kommer inte ihåg själva den aktuella utnämningen så att säga. Men att de länge hade varit efter mig, det vet jag. Och det förekom ju i alla de här nazistiska tidningarna attacker och sådär. Och de var förargade över att tidningen C hade en så stor upplaga och att det fanns en massa artiklar som då gick hårt åt nazisterna. Och så. Men det var väl det helt enkelt att de riktade sig mycket emot Bonniers alltså, som hade då flera tidningar och tidskrifter.
Kände du hotad någon gång?
Ja, det gjorde jag väl nog, alltså, inte bara genom såna här hotelser i form av insändare och telefonsamtal där de då förklarade hur jag skulle bli omhändertagen när de hade den fullständiga makten. Utan det var väl mera såna där ganska ruskiga saker som att i min bostad så dök det plötsligt upp såna här små vita kritsträckade trianglar som satt vid sidan av vissa dörrar. Och jag frågade då portvakten vad det där innebar. Jo, sa han, det är nassarna som går omkring och sätter de här märkena för att veta sen var de ska gå in när det smäller.
Det nazistiska hotet drabbade andra än värre. Tusentals danska judar flydde över Öresund till Sverige. Om detta skrev den nazistiska tidningen Sveaborg i januari 1944 så här.
Vid Helsingborg går det numera regelbunden turtrafik av båtar från Sverige som hämtar danska sabotörer och politiska mördare som funnit marken osäker. Dessa mordbrännare, bombattentatorer och lönnmördare som bragt hela Danmark i ett tillstånd av skräck och förvirring samt orsakat att landet förlorat sin förutvarande relativa självständighet är dels högermän, dels kommunister. Det är en blandning av snobbar till miljonärssöner som hatar nationalsocialismen och dräggen i motsatt ända på samhället som hatar allt vad ordning och lag heter. När som helst kan dessa element få lust att fortsätta sin verksamhet i Sverige.
Några av de mest offervilliga svenska nazisterna reste på olika vägar till Berlin. Det var de som tog fasta på SS-chefen Heinrich Himmlers slagord. Lydnad, renlighet, flit och offervilja. De gick in som frivilliga i tyska Waffen-SS och en av dem var Gustav Ekström.
Hela tiden kände vi att vi kämpade mot världsjudendomens omfattande välde över Europa och andra världsdelar. Den saken hade vi klart för oss trots att vi var bara i 20-25 års åldern. Jag själv var omkring 25 år.
Bland de som engagerade sig för rekryteringen i Sverige var för övrigt överste Martin Ekström, hjälten från frivilligkåren i Finland. I Tyskland fick svenskarna utbildning till elitsoldater och hyllades som frihetskämpar. SS, Pansardivision Viking och Schwedenkompani i SS-division Nordland blev de flesta svenskarnas hemvist. Där slogs de ihop med norska, danska och baltiska frivilliga och sattes in på tunga frontavsnitt på östfronten. Och hemma i Sverige hyllades de stupade av ledaren Lindholm med orden.
Det drog i österled. Det följde som vikingar och karoliner på sin post och skrev om i sitt unga blod, icke blott vårt partis, utan även Sveriges enda rakryggade utrikespolitik i denna mörka tid.
Ja, det fanns olika värvningsbyråer. Man försökte värva folk, ibland annonserade man sådana här halvskumma rubriker och försökte få folk intresserade, och man rekryterade också mun till mun naturligtvis.
Jag har hört att det till och med fanns en sån rekryteringsverksamhet på Orust av alla platser.
Ja, det fanns det. Det fanns ett litet värvningskontor där på Orust.
Vad tog de här blivande soldaterna vägen då?
De flesta, de stack då över Norge. Till Norge där de anmälde sig till de rekryteringskontor som fanns där.
Journalbilder från östfronten. Det här är baltiska frivilliga i Waffen-SS. Många av de cirka 240 svenskar som tog värvning i Waffen-SS hade fostrats i Nordisk ungdom, Lindholm-nazisternas ungdomsorganisation. De svor SS-eden i konsekvens med den stenhårda övertygelse de fått där. Nazismen skulle segra eller dö. De togs upp i det Waffen-SS som totalt inrymde 1 miljon man. De tillhörde en så kallad frontkamratgemenskap som enligt propagandan skulle smida samman unga germaner till obrottslig gemenskap som framtidens politiska soldater.
När insåg du att spelet så att säga skulle vara förlorat för nationalsocialismen i Europa?
Det var på aftonen den 21 juni 1941. Då meddelade högtalaren att Adolf Hitler hade förklarat krig emot Sovjet-Ryssland. Då var mina första ord till mina kamrater: nu förlorar Tyskland kriget.
Ändå fortsatte du?
Ja. Vi var klara med att under dessa förhållanden kunde vi inte övergiva dessa tyskar som hade blivit, jag höll på att säga, förrådda utav sin ledare till krig mot Ryssland, som är Tysklands och var Tysklands öde.
De mötte kriget när det var som grymmast, och det finns militära bedömare som menar att inga svenska soldater i modern tid har upplevt så hårda strider som de frivilliga i Waffen-SS. De var med och körde fast i den ryska vintern. De var med av den svåra reträtten från Sovjet. Cirka en tredjedel av de svenska SS-frivilliga dog på slagfälten. En del dekorerades högt för tapperhet i strid. Några kämpade in i det sista och deltog till och med i slutstriderna om Berlin. Andra lyckades fly i krigets virvar när de insåg att allt var förlorat. Bland dem var SS-underofficeren Ingemar Somberg, en av svenskarna som tillhörde NSAP-SSS och som svor SS-trohetsed mot Hitler.
Där nere svor SS en speciell ed. De frivilliga i Waffen-SS som skrev 12-årskontrakt svor i stort sett samma ed. Vi som slogs mot ryssarna, vi svor en förkortad upplaga där det hette Das ich in Kampf gegen den Bolschewismus, alltså att jag skulle bara i kamp mot bolschewismen skulle vara honom trogen. Det innebär att hade han angripit Sverige så hade vi vara lösta från den eden. Det där har aldrig framkommit riktigt.
Ingemar Somberg bor i Junsele, Ådalen. Hans mor var tyska, och som ung pojke skickades han till Tyskland för att få mekanisk utbildning, det vill säga vapenmekanisk, i Waffen-SS. Men han blev frivillig på östfronten och deltog i många hårda strider i ett spaningskompani.
När Hangöbataljonen upplöstes så fick vi en ordentlig, ska vi säga, skrälldus med soldater. Alla bra medaljerade utav Mannerheim och så vidare som kom ner.
Till Tyskland?
Och, till Tyskland. Och de blev mycket väl mottagna där givetvis. Dels hade de en, jag ska inte säga gedigen, men i varje fall en viss fronterfarenhet som vi och andra inte hade. Dels hade de ju visat att de stod på rätt sida, så att man behövde ju inte indoktrinera dem för någonting sådant.
Förekom det någon indoktrinering inom Waffen-SS?
Nej, det behövdes egentligen inte, utan om man säger, det talades ju om varför vi slogs. Det talades om den kommunistiska faran. Det talades om...
Men talades inte också om det tusenåriga riket?
Det är klart att i viss mån, men allt det där har man spett på med oerhört hårt efter kriget.
Deltog de förbanden som du var med i någon gång i några aktioner mot civila eller mot judar?
Aldrig. Fångarna vi tog, de som ville till fångläger och de som ville till Tyskland, de som inte ville stanna hos oss, de redan samma dag skeppades de tillbaka till, överlämnades till de bakre förbanden. Och märk väl, det var inte SS som tog hand om krigsfångarna, utan det var Wehrmacht.
Du stötte aldrig på några övergrepp eller några som...
Aldrig.
SS-organisationen dömdes ju i Nürnberg för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Är allt det bara påhitt då?
Det vet jag inte. Så när det gäller den lilla biten som jag har kunnat kontrollera, då stämmer inte detta med Nürnbergrättegången. Dessutom är det sjukt någonting när man inte i Tyskland exempelvis får diskutera. Ska man trycka en bok så måste man åka till Österrike och göra det. Varför förtigs allt detta? Varför finns det inte någonting i dina dina arkiv på Sveriges Radio och på TV om oss. Utan bara denna eviga förföljelse gentemot oss.
Hur var officerarna i de förbanden du var?
I samma bord här har min kompanichef från den tiden setat. Och vi har diskuterat detta. Jag har en hel rad av kamrater som hade poster så att säga i detta. Och det är största delen av dem är toppenmänniskor, som människor betraktat, alltså som det är speciellt en kompanichef jag hade, han dog tyvärr för något år sedan, han hette Sigfrid Lorenz, han var chef för ett spaningskompani.